Jag vill läsa ifrån, vi börjar läsa ifrån Lukas. Vi kommer att vara i Lukas idag. Jag ska läsa igenom ett stycke här, Lukas 8 och 4. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till och med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde, och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: hör, du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad, och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är det som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta, och bär frukt och är uthålliga. Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att det som kommer in ser ljuset. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Ge därför akt på vad ni hör, ty den som har ska få, men den som inte har, från honom ska tas också det han tror sig ha. Det handlar om Guds ord som är säden. Så svårt det är att ta emot Guds ord. Vad mycket är det som kan plocka bort Guds ord ifrån våra hjärtan? Först kommer fienden och plockar bort det, djävulen, så att man inte kan tro och bli frälst. Och sen kommer de, som när de går igenom prövningar, ja, då har de glömt ordet, därför att det inte slagit rot i deras hjärtan i prövningens stund. Och sen finns det som är sått bland tistlar. Och då är det så mycket av denna världens bekymmer, denna världens framgångar, både med- och motgångar, som blir så, som uppfyller oss så mycket i våra liv. Så att vi inte kan bära mogen frukt. Hur gör vi för att få god jord i våra hjärtan? Jag tror att det finns bara ett sätt. Och det är att den helige ande får verka. På ett sådant sätt. Att ordet bevaras i våra liv. Jag tror inte att vi kan göra det själva. Jag vill läsa någonting som Frank Mans sa en gång i tiden. Han sa så här: passa er så att ni inte gör folk immuna mot evangeliet. Vilket uttalande. Det här sa han en gång på Götabro bibelskola till en klass med bibelskoleelever. Stig Abrahamsson, som har skrivit många böcker, var ledare. Och så var evangelisten Frank Mangs inbjuden att tala. Och då spände han i ett ögonblick ögonen i eleverna och så säger han: passa er så att ni inte gör folk immuna mot evangeliet. Han menade så här, att man kan injicera en oskadlig dos av just det ämne som man ska skyddas ifrån. Och så sa han: om ni går ut i detta land och försöker förmedla evangelium, det glada, det friande och livgivande budskapet om Jesu Kristi död på korset och hans uppståndelse, utan att det först som en glödhet, livgivande ström har gått genom era egna hjärtan, då kommer ni att göra folk immuna mot evangeliet. Det blir då bara en själisk beröring, men aldrig en beröring av människors hjärtan. Om ni nöjer er med att på ett intellektuellt eller själiskt sätt beröra människor, så kommer något mycket allvarligt att inträffa. Det som då händer är att ni injicerar en oskadlig dos av evangelium, vilket skapar ett, om än osynligt, bortstötande skikt runt människornas hjärtan. Detta kommer att resultera i att när evangeliet senare förmedlas i förkunnelse eller sång genom människor som personligen upplevt dess kraft och detta evangelium försöker att nå in i det hjärtat, så stöds det bort på grund av den hårda ytan som uppstått. Hjärtat har blivit negativt vaccinerat, blivit immunt mot evangelium. Alltså, om den som förmedlar budskapet inte själv har ett förvandlat hjärta, inte själv har blivit, ska jag säga, fått ljuset i sitt hjärta, blivit född på nytt och fått den heliga andes kraft i sitt hjärta, så då kan man vara vaccinerad emot evangelium. För då kan man säga att ja, men jag har redan fått det budskapet, jag har redan tagit emot det. Men det var inte det riktiga man tog emot, utan det var någonting annat man tog emot. Det är så viktigt att det är det sanna och det äkta som får förmedlas. Vi ska läsa också ifrån Lukas och fortsätta där. Kapitel 4. Här handlar det om Jesus, Guds son. Han hade blivit döpt och blivit uppfylld av den heliga ande, blivit döpt i den heliga ande. Och så står det i kapitel 4, vers 1. Efter det då, så uppfylld av den helige ande, återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen, där han frestades och prövades av djävulen under 40 dagar. Jesus, Guds son, hade lämnat allt, sin makt och härlighet. Och genom den heliga ande så blev han till i Marias moderliv. Han föddes som människa här på jorden. Han var utan synd. Och nu har han blivit döpt i den heliga ande. Och uppfylld av anden, så förde anden honom ut i öknen, där han prövades och frestades. Om du är Guds son, frestades Jesus att gå utöver faderns vilja när djävulen ställde honom på prov. För han var människa också, vi får inte glömma det. Jesus avstod fullständigt från allt det som egentligen tillhörde honom när han kom hit och blev som oss människa. Allting tillhörde honom. Allt är skapat till och för och genom honom. Allting tillhörde honom. Och när djävulen gick emot Jesus här, så var det ju just med det som tillhörde honom. Egentligen. Om du tillber mig, om du faller ner för mig, så ska du få dessa riken. Men Jesus gör inte det. Utan här så går han emot djävulen och använder bara andens svärd, det vill säga ordet. Här är det också den helige andes svärd, ordet. Anden, han var uppfylld av den helige ande. Han var döpt i den helige ande. Och nu verkade anden i hans liv, i frestelsen. Och Jesus avstod här ifrån allt det sköna och lockande i Satans ord. Allt av jordisk makt och ära. I apostlagärningarna så läser vi att när Jesus hade korsfästs, uppstått och gått till sin fader i himlen, så fanns ju lärjungarna kvar här. De var ju kvar. De som hade lämnat allt, de hade också lämnat allt för att följa sin mästare. De hade lämnat, när Jesus kallade dem och utvalde dem, familj, vänner, sociala nätverk, yrkesliv. Allt de byggt upp utifrån mänskliga värderingar och förväntningar. Egna styrkor, skicklighet, trygghet i vardagslivet med familj, ekonomi. En del av dem kanske hade god ekonomi. Men nu hade de förlorat det som de haft tillsammans med Jesus också. Man kan tänka sig allt det de hade upplevt under de här åren, 3-3,5 år, tillsammans med Jesus. Det var ju någonting som, det var ju ett liv för dem när de vandrade omkring med Jesus. Det var ett liv, de såg Guds gärningar. De fick vara med om mirakulösa saker. De fick se att Gud verkade. De fick gå tillsammans med Guds son. Men nu hade de inget kvar att luta sig mot när Jesus hade lämnat. För de var nämligen hotade och förföljda och rädda. Så vad återstod nu då? Skulle de gå tillbaka till sitt gamla liv? Men de beslutade sig för att det var bara en sak som återstod. En väg. De valde att samlas och vänta på det som Herren lovat dem. Den helige ande. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, står det. I den 14:e versen i Lukas 4. I andens kraft. Jesus hade lämnat allt. Avstått från allt. Så är vi tillbaka där. Vad var det egentligen som hände? Den helige ande verkade genom Jesus med en överbevisning i ande och kraft. Och det står till och med att ordet som han förkunnade stötte mot människors hjärtan och sinnen. Vi läser lite här. Vi läser vers 14. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Och så kom han då till Nasaret i synagogan. Och så ställer han sig upp när man ger honom skriftrullen. Och så läser han från Jesaja i vers 18. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Då är det återigen Guds ande. Herrens ande har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Och så talar han om att idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Och vad händer då? Då läser vi vidare här vad som hände när han gjorde detta. Men alla vittnade mot honom, står det i vers 22, och häpnade över den nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade, är inte han Josefs son? Och så vidare. Och så står det i vers 28. Alla i synagogan blev ursinniga när han började tala. Vad var det som hände? Jo, det började hända saker plötsligt när Jesus talade. Ordet började verka i människors liv. Därför att Jesus var smord av den helige ande. Vers 32. De kände sig träffade av hans undervisning. Eftersom han talade med makt och myndighet. Och vad hände mer? Jo, i synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Och Jesus talade strängt till anden. Tig och far ut ur honom. Och alla blev mycket häpna, står det i vers 36. Och sa till varandra. Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna. Och det far ut. Och så står det att ryktet om honom spreds överallt i trakten. Och efter det så fortsatte de hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber. Och de bad Jesus komma och hjälpa henne. 39, vers 39. Han gick då fram och lutade sig över henne. Och talade strängt till febern. Och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade honom. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar. Och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Onda andar får även ut ur många och de ropade, du är Guds son. Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Och då står det att folket sökte efter honom. Och när de kom till honom ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem, står det. Här ser vi att så fort Jesus kom ut ifrån öknen i andens kraft, genast så började det hända saker. De onda andarna började manifestera sig. Alltså det som var av den onde i människorna blev nu synligt. Därför att de också fick ett styng i sina hjärtan. Det var någonting som hände. På samma sätt var det ju på pingstdagen när lärjungarna blev döpta i eld och i kraft. Också lärjungarna hade lämnat och överlåtit allt i sina liv. För elden hade nämligen förtärt allt eget i deras liv. Och den helige ande hade uppfyllt dem med kraft. Det här finns någonting. Vi talar så sällan i våra kyrkor och våra församlingar idag om att bli döpt i den helige ande. Det talas alldeles för lite om dopet i den helige ande idag. Och vad det egentligen betyder. Och varför det är så viktigt med dopet i den helige ande. Här finns någonting som jag ser när jag läser. Jesus fick lämna allt. När han gick ut i öknen. Han hade ingenting i sig själv. Inte som Guds son. Han hade till och med lämnat det. Han gick emot fienden, kan man säga. Bara med Guds ord. Han var människa. Och gick emot fienden med svärdet. Med Guds ordet. Och på samma sätt var det med lärjungarna. De hade lämnat allt. De hade gett upp. Allt, du kan bara tänka dig hur de kände när de satt där, inlåsta och rädda. Och väntade på att något skulle ske. Men de hade fått ett löfte att de skulle få bli döpta i den helige ande. De skulle få den helige ande. Och som det var med Jesus så var det med lärjungarna. Efter dopet i den helige ande. Så verkade ordet i överbevisning och kraft. Det är nämligen så att det är den helige ande som avslöjar djävulens identitet i människor och i situationer. Och det kan inte vi göra i oss själva utan den helige ande. Och när man börjar operera i anden på ett övernaturligt plan, ja men då har man med övernaturliga krafter att göra. Det är därför det börjar manifestera sig. Har man inte mottagit dopet i anden är det genom sin egen ande och själsliv man opererar eller verkar. Det kan inte bli samma resultat i egen kraft. Och har du blivit andedöpt så kanske du med mig kan säga att efter att du blev andedöpt, det var ju då det började hända saker. På båda håll. Det var ju också då det började bli motstånd. Det var ju då man började känna kampen. Och striden i andevärlden. Det var ju då man kände motståndet. Och det är just här när vi blir andedöpta. Precis som med Jesus faktiskt. Han är ju det bästa exemplet. Och lärjungarna. Det är då vi prövas. På de områden där vi själva är starka och begåvade på ett mänskligt plan. Men vi prövas också på de områden där Gud vill använda oss. I förhållande till de gåvor och den utrustning som han vill ge oss eller har gett oss. Det är där vi prövas. Ljuset avslöjar mörkret i våra liv. Och det är därför en del som vi läste här förut sätter ljuset under skäppan eller under bänken. Därför att helt plötsligt så blir allt i livet synligt i Guds ljus. Och så tvingar den helige ande fram fienden, kan man säga, i ljuset. Helt plötsligt så blir mörkret avslöjat i våra liv. Men det går inte på något annat sätt. Därför att det står inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Mm. Det är endast genom att anden verkar i ord och gärning i våra liv. Som vi kan bära frukt och ge hundrafaldig skörd. Det är därför det är så viktigt att ordet får slå rot i våra hjärtan. Så att vi kan bära frukt. Och du och jag är beroende av den helige ande. På alla plan. Om nu Jesus var det och apostlarna och lärjungarna var det. Så är ju vi det lika mycket. Mm. Jesus var hela sitt liv på jorden beroende av den helige ande. Det står på några ställen, vi behöver inte slå upp det, Lasse. Att han är född genom den heliga ande i Lukas 1:35. Han var frestad som vi, står det i Hebreerbrevet 4:15. Han smordes av den heliga ande och utrustades av den heliga ande för tjänst, Lukas 4:18. Det står genom hela evangelierna hur han var ledd av den heliga ande. Hur han mottog undervisning utav den heliga ande av Gud. Han förblev i hela sitt verksamma liv i Jesus, i fullhet. Det kan vi läsa i Johannes 3:34. Han befallde, han gav sina befallningar till apostlarna efter uppståndelsen genom den heliga andes kraft. Står det i Apostlagärningarna 1:2. Underverk och befrielse. Han botade de sjuka. Han drev ut onda andar genom anden, genom den helige ande. Det står i Matteus 12:28. Han uppstod ifrån de döda genom den helige andes kraft. Står det i Romarbrevet 8:11. Och om Jesus var så beroende av den helige ande, så skulle du och jag idag behöva helt och hållet bara överlåta oss på nytt i våra liv till den heliga ande. Därför att det här är en gåva till församlingen på pingstdagen. Guds gåva till oss är den heliga ande som den troende får ta emot. Det gavs åt församlingen. Men samtidigt idag så finns det någon teologi som säger att när du tar emot Jesus, ja då får du den heliga ande. Och det är ju sant, för det får vi ju. Vi blir ju födda på nytt. Vår ande blir levande jord. Men att bli döpt i den heliga andes eld och kraft, det är en annan sak. Det är så tydligt att det är ytterligare en händelse i våra liv. Det är precis som det står i Johannes 3:16, att Gud älskade världen, att han gav sin enda son. Och om vi tror på Jesus och tar emot honom, då har vi Jesus. Och det är på samma sätt med den helige ande. Vi behöver tro och ta emot i tro och bli uppfyllda. Ta emot dopet i den helige ande. Det är så här att den helige ande är livet i församlingen. Och han vill inta varje rum. Han vill ha varje rum i ditt och ditt liv. Han vill liksom ha äganderätten på våra liv, den helige ande, för att han ska kunna verka. Han vill uppfylla alla rum i dig och mig. Och sen står det, som vi brukar läsa i Apostlagärningarna 4, att de ropade endräktigt till Gud. Och återigen så skakade han platsen och uppfyllde alla med den helige ande. Och det står också i Apostlagärningarna 8. Att gång på gång vill han återigen uppfylla oss med sin ande. Och förnya oss i sin ande. Och idag behöver vi en förnyelse i anden. Idag går det ut mycket av förkunnelse i det här landet. Särskilt en sån här dag, en söndag. Och jag ska inte döma människor. Men jag tror att mycket av det som går ut är inte livet. Det är inte fött av den heliga ande. Och därför så är det så många som tror idag att alla kommer till himlen. För vi har kommit bort ifrån Guds levande ord. Idag är det så många som tror att om jag tänder ett ljus, jag går till en kyrka och bara tänder ett ljus och tänker en tanke för någon. Det har skett något. Någon katastrof någonstans eller olycka. Så går man och tänder ljus i en kyrka. Men vad hjälper det? Vad hjälper det? Ingenting. Du måste ta emot Jesus i ditt liv. Du måste bli född på nytt för att du ska komma in i Guds rike. Kan inte se Guds rike. Det finns så mycket villfarelse i vårt land. Det finns så mycket avgudadyrkan i vårt land. Det finns så mycket mycket villoläror, så mycket falska profeter i vårt land idag. Det vi behöver idag, det är att bli uppfyllda av den helige ande. För utan den helige ande så har vi inte ljuset. Och utan den helige ande så har vi inte kraften. Vi behöver bli uppfyllda om och om igen. Och det står, jag tycker det är så underbart när det står att när de gick ut så verkade Jesus tillsammans med dem genom den helige ande. Jesus verkade tillsammans med dem när de gick ut. Och det, mina vänner, det är svaret. När vi går ut så går vi inte ut i vår egen kraft, utan då går vi i den helige andes kraft. Om vi räknar med honom, om vi tror att det är möjligt. Och vi ska börja praktisera det snart. Amen.